Jag läser ur Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet och 2 mycket korta versar. Det står så här. Det är 26 och 27. En ängel från Herren sa till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Låt oss be också för Guds ord. Herre, låt ditt ord få slå rot i våra hjärtan och så växa upp och bära frukt. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Amen. Hjärtats handlingar är ofta improviserade avvikelser från målinriktade planer. Den här meningen har jag gått och tuggat på en längre tid och jag finner den allt viktigare för varje gång jag idisslar den. Hjärtats handlingar är ofta improviserade avvikelser från målinriktade planer. Alltsammans började för min del med just en sån där improviserad avvikelse. Jag fick en dag för ett par månader sedan ett paket på posten, med posten. Och det där paketet var från en av alla er underbara människor i denna församling. Det var en man, han hade hittat en bok om hjärtat som han hade läst. Till stora delar hade han tyckt om den här boken också. Och när han hade läst så hade han kommit att tänka på mig. Varför vet jag inte. Kanske för att han anade att jag skulle uppskatta mycket av innehållet i den här boken. Men nu stannade det här hos den här mannen inte vid en vänlig eller varm tanke. Utan han skred till handling. Han införskaffade ytterligare ett exemplar av boken. Han såg till att den postades just till vår brevlåda av alla miljoner brevlådor i världen. Och dessutom så skickade han med ett vänligt och mycket vackert brev som jag har sparat där hemma. Eftersom tiden för sån här fri läsning, vet ni, inte alltid är särskilt stor, så blev den där boken liggande i 2 eller kanske 3 veckor och jag öppnade den faktiskt inte. Men så en dag när jag skulle åka med tåget till Säffle av alla ställen, så fick jag för mig att nu ska jag ta med mig den här boken och så ska jag ägna resan åt hjärtats rum, som den där boken hette. Så på centralen här i Göteborg köpte jag en rejäl påse smågodis och så letade jag reda på min plats. När jag hade slagit mig ner där så upptäckte jag nästan direkt att mannen som satt mitt emot mig, han satt och läste Bibeln, i Gamla testamentet läste han. Han hade en stor sliten Bibel. Satt och sneglade lite grann på honom och så jag såg att han läste småprofeterna någonstans. Jag kände inte igen honom först, men efter en stund så såg jag att det är ju KG Larsson, EFS-predikanten som har gästat vår kyrka många gånger. Han var tydligen ute på någon slags predikoresa och han kände inte igen mig heller. Förrän jag knackade honom på knät och så sa jag: ursäkta mig, men är inte du KG Larsson? Så. Jo, sa han, och så tittade han på mig en stund. Så sa han: är inte du Thomas Sjödin? Sa han då. Jo, sa jag, det är jag. Vi fick en dryg timmas underbart samtal, han och jag. Ett väldigt givande samtal. Och jag ska också säga att han hjälpte mig att äta upp smågodiset. Villigt. KG steg av ett par stationer innan mig och jag återvände till den där boken och så läste jag om hjärtat. Hjärtat i historien, hjärtat i litteraturen, hjärtat i Bibeln, hjärtat i de olika religionerna världen över, hjärtat i konsten och mycket, mycket mer. Och så en liten lustig detalj. Och det är att sen dess så har jag varje gång jag ser den där boken i mitt arbetsrum eller tar fram den och läser några rader ur den, vilket jag har gjort ganska många gånger, så händer det där att jag kopplar ihop boken med KG Larsson i Alingsås. Är inte det lite märkligt? Så jag har gjort det till en vana att varje gång jag tänker på honom när jag ser den där boken, så brukar jag be lite för honom. Tänker han kanske behöver det just idag. Det kanske var därför jag såg boken. Så brukar jag be en kort bön för honom. Just för att han bara finns i min tanke. Och så har jag tänkt så här. Det hade naturligtvis inte den vänliga församlingsmedlem som skickade boken till mig den blekaste aning om att hans plötsliga infall, som ledde till en omsorgsfull handling att han skickade boken till mig, skulle leda till att KG Larsson i Alingsås fick lite extra förbön. Är inte det ganska konstigt? Nåväl, min poäng är att säga att detta är betecknande för det man kan kalla för hjärtats handlingar. Det finns någonting i det som görs för någon annan som aldrig någonsin går att kartlägga. Hjärtats handlingar har en fantastisk benägenhet att hela tiden skapa ringar på vattnet. Och det kan du nästan veta, att om du får en impuls, kanske nu under gudstjänsten, att göra någonting för någon annan, en omsorgsfull handling, så har en sån handling i sig så mycket andlig kraft att den inte kommer att göra halt vid nästa person i kedjan, om du förstår hur jag tänker. En sån handling har så mycket kraft i sig att den kommer utlösa ytterligare någon sån där spontan hjärtehandling. Paulus skriver i brevet till Filipperna att deras omtanke om honom, det handlar om pengar i det fallet, deras omtanke om honom har skjutit nya skott, säger han. Och att han har glatt sig mycket i Herren över det. Det där är en väldigt intressant formulering. Deras omtanke om honom har skjutit nya skott. Och han har glatt sig mycket i Herren över det. Alltså det är ju någonting direkt organiskt i den beskrivningen. Att gå hjärtats ärenden, det är att i världen bära ut små, små plantor som i sig bär potential för något mycket, mycket större. Fritt översatt, om du uppmuntrar någon i Varberg, så kan det faktiskt hända att det kärleksbeviset plötsligt skjuter ett skott i Floda. Det kan faktiskt hända. Att Paulus har glatt sig i Herren, det visar ju att det inte finns någon sån här fix gräns mellan det materiella och det andliga. Inte vad det gäller välsignelser. En påse bullar kan i ett givet skede av en människas liv bli en mer påtaglig välsignelse just då än ett bibelspråk faktiskt. I ett givet läge kan en påse bullar bli en mer påtaglig välsignelse. Om det vill jag säga några ord idag. Om kraften i att lyssna till och kraften i att följa de där hjärteimpulserna. Man kan faktiskt dyka ner nästan var som helst i Bibeln. Och så överallt där hittar man den här symbolen, hjärtat. I Bibeln talas det om varma hjärtan, om kalla. Om stenhjärtan och om hjärtan av kött. Det talas om hela hjärtan, om brustna hjärtan. Ängslande, brinnande, uppriktiga hjärtan. Men också vemodigt om falska och trånga hjärtan. Hjärtat är i Bibeln något mer än en muskel. Det är alldeles klart. Mycket mer. Nya testamentet vidareför gamla testamentets framställning av hjärtat som beteckning för en människas innersta självmedvetande, faktiskt hennes personlighet. Något av det finns i Bibelns tal om hjärtat. Men det är mer än så. Hjärtat är också i de bibliska texterna liksom uttrycket för Guds boplats i våra liv. Det är hjärtat som behöver öppnas för Gud. Det är i hjärtat Guds kärlek utgjuts som vatten. Det är i hjärtat Kristus själv tar sin boning. Och ingen har väl formulerat det där. Alltså denna pulserande mötesplats mellan himmel och jord i en människas hjärta. Jag tror ingen har formulerat det mer träffsäkert än Augustinus i sina bekännelser. En av de sista böckerna av hans självbekännelser. Där viskar han till sin Gud. Han säger, mitt hjärta, vårt gemensamma sovrum. Då är det, om man gör ett pyttekort bibelstudium, då är det inte förvånande att ordspråksboken bjuder oss att mer än allt annat, så står det faktiskt, mer än allt annat ska du vakta ditt hjärta. Motivationen finns där också. Det står därför att hjärtat styr ditt liv. Därför bör vi vakta våra hjärtat. Hjärtat är också och därmed någon slags sambandscentral mellan Gud och oss och våra medmänniskor. Det där visste Syrak, apokryfen, som har en fantastisk kort text om detta. Det står så här i Syrak 37 och 14. En människas hjärta ger stundom bättre besked än sju spejare i ett högt torn. Vad klokt det är. En människas hjärta ger stundom bättre besked än sju spejare i ett högt torn. Och så det som Conny inledningsvis läste. Alltså detta att hjärtat är aktivt i det godas tjänst. Hjärtat inte bara pulserar och slår, utan hjärtat, som det stod i salmen, manar också. Det talar till oss. Sök Herren, manar mitt hjärta, står det. Sök Herren. På tåget till Säffle, efter det att KG Larsson hade ätit upp mitt smågodis och försvunnit, så läste jag förordet i den där boken jag hade fått. Där berättar författarinnan som heter Gail Goodwin om en av sina vänner, en kvinna som heter Mrs. Hawkins. De bor i USA någonstans, båda de här. Denne Mrs. Hawkins, berättar hon, hon odlade krasse i sitt växthus hela vintern. Klättrade dessa orangefärgade, laxfärgade och guldgula blommor upp för sina inomhusspaljéer i hennes växthus. Och så en kväll, en vinterkväll, så var hon, Mrs. Hawkins och hennes man, på väg till en repetition med kammarorkestern i stan. Hon plockade en bukett krasse i växthuset innan hon gick. För att, som hon sa, ge till en eller annan på kvällen, så står det. De kom för tidigt till konserthuset och därför bestämde de sig för att de skulle åka och se på ett nybygge nere vid floden. Plötsligt när de kommer ner mot floden så får de i bilens strålkastarljus se en äldre kvinna som de var flyktigt bekanta med komma promenerande längs flodbädden. Eftersom det var så kallt den här kvällen så stannade paret och så erbjöd de sig att skjutsa hem den här kvinnan. Och hon tackade omedelbart ja. När hon steg ur bilen, då gav Mrs. Hawkins henne den där krukan med krasse. Den som hon hade tagit med sig för att ge till en eller annan. Några veckor senare får de ett brev, paret. Ett brev från den här kvinnan. Där det stod att hon hade varit djupt deprimerad hela vintern. Och att hon just den där kvällen vid floden hade bestämt sig för att avsluta sitt liv genom att dränka sig. Men när de plötsligt stannade och bjöd henne skjuts och gav henne en kruka med färgglada sommarblommor, då skrev hon i brevet: tolkade jag det som ett tecken på, ett tecken från Gud, att det var meningen att jag skulle fortsätta leva. Och så summerar Gail Goodwin: en kvinna räddas alltså till livet av en bukett krasse. Men, säger hon, någons hjärta måste vara inställt på de rytmer som räknas. Marianne Hawkins måste ha insett värdet av att odla krasse under vintern för att det alls skulle finnas buketter att ge till en eller annan som behövde en påminnelse om sommaren. Hon fortsätter: hon och hennes man måste ha varit den sortens människor som var nyfikna nog på något nytt för att ta en åktur och se vad som skulle hända. Den sortens människor som utan att tveka avviker från sin planerade rutt också en andra gång för att köra hem en ensam kvinna en kväll. Och så kommer den där meningen: hjärtats handlingar är ofta improviserade avvikelser från målinriktade planer. Här tror jag att det ligger en skatt gömd. En välsignelse. En väckelse kanske till och med. Alltså en kärlekens löpeld genom våra hem, genom våra grannskap och genom den här stan som vi älskar. Tanken om hjärtats handlingar, de där avvikelserna, är ju inte att det allra bästa vore om vi inte hade några planer alls utan drev vind för våg och liksom väntade på infall. Det är inte tanken. Jag tror snarare att det där berättar att vi ska göra det som är vårt uppdrag att utföra i den här världen. Vi ska göra det uthålligt, vi ska göra det målmedvetet och vi ska göra det troget. Men livet igenom ska vi öva oss i de där improviserade avvikelserna som hjärtat ibland bjuder oss att göra. Jag tror att vi alla vet om sådana situationer. Och jag vågar säga att de händer många, många gånger under en enda kort dag. Situationer där det är som om hjärtat kallar på oss. Hjärtat säger att nu måste du lämna av allfartsvägarna en liten stund. Du ska ut på ett till synes litet specialuppdrag i förbön. Eller i att skicka ett aldrig så litet livstecken till någon. Eller i ett vardagligt handtag. Oftast sker det där under mikrosekunder i våra liv. Just som man ska sätta nyckeln i tändningslåset på bilen och backa ut bilen från tomten, så är det som om det poppar upp någonting på den där bildskärmen, inåtvända bildskärmen som sitter strax bakom ögonen. Hjärtat börjar bulta och så träder ett ansikte fram. Jag tror att ni alla är med om det här. Under bråkdelen av en sekund så är det som om tanke och känsla väggspelar med varann. Och i en nästan obefintlig lucka passar de fram ett tydligt budskap till oss. När man i det ögonblicket tänker: jag borde ringa och höra hur han har det. Eller jag borde skriva en liten rad till henne. Sekunden efter kan allt det där vara som bortblåst. Man lägger i backen och så vrider man huvudet för att kolla avståndet till grannens buskage. Och så slår man på radion. Och så glömmer man. Jag undrar, hur många sådana impulser vi här viftar bort under en enda dag. Och vad som egentligen händer i de där ögonblicken. Att sortera in det där under rubriken slumpens skördar eller tillfälligheter, det är åtminstone för min smak alldeles för inomvärldsligt. Snarare tror jag att det där handlar om ett avtäckande av det förunderliga och fördolda kommunikationssystem som förbinder människa med människa. Alltså att vi just då, i det där ögonblicket av verklighet, så ser vi, som vi inte ser det till vardags, det som hela tiden pågår oss emellan. Vi är länkade till varann. Våra tankar och våra känslor löper trådlöst från den ena till den andra. Och det är därför ibland ett ansikte liksom poppar upp i ditt inre. Att det där händer kan säkert förklaras på tusen sätt. Jag tror att det rätt och slätt handlar om att den Gud som leder människors hjärtan som vattenbäckar, som det står, den guden sätter oss i det ögonblicket det där händer i kontakt med en annan människa. Hjärtat vet ibland bättre råd än 7 spejare i ett högt torn. När det där händer, då ska man inte tveka. Då ska man maka undan annat och så ska man följa den där impulsen. Slå en rad, slå en signal, skriva en rad eller om det är möjligt titta förbi hos den man tänker på. Jag tror man ska göra det i tanken att lite kan betyda mycket. Så krasse kan rädda liv. Då är vi till sist vid den där korta texten jag läste inledningsvis. Den är så sparsmakad. Den handlar om en av Jesu efterföljare, en man som i de bibliska texterna, Filippos, framträder som ganska impulsiv. Jag tycker att han känns sunt, självklar i sin tro och i sin tillit. Men han är absolut inget praktexemplar. När Jesus i ett trängt läge av akut brödbrist, när det här brödundret ska hända, ställer en testfråga till Filippos. Alltså en fråga som egentligen skulle indikera hur räknar du i sådana här lägen när det är alldeles omöjligt, Filippos? Ja, då faller Filippos rätt igenom Jesu testfråga och så räknar han med andefattig matematik. Han får det inte gå ihop. Jesus måste senare repetera för denne lärjunge det allra mest grundläggande i tron. Om sitt eget förhållande till fadern. Men man ser också om man läser evangelierna att Filippos växer med tiden. Han växer i Jesus sällskap. Och så i det 8:e kapitlet i Apostlagärningarna finns den där händelsen. Och nu ska jag läsa den i sin helhet. En ängel från Herren sa till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var en mäktig hoveunuck hos Kandake, den etiopiske drottningen, och hade ansvar för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och han hörde mannen läsa profeten Jesaja, och då frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarar mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Och så slutar detta med att de med tiden stannar vagnen och det blir dopförrättning i det öppna vattnet. Lägg märke till först ängeln här. Alltså det är, står det, en ängel som sköter framspelet den här gången. En ängel från Herren sa. Men om man läser vidare, då står det ju att han går och att han på den ödsliga vägen kommer fram till vagnen. Och plötsligt står det, anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Nu är det plötsligt anden som talar. I nästa kapitel, då är det Saul som sitter i ett hus och behöver andlig undsättning. Då kommer Gud till Petrus och då står det att Herren kom. Inte ängeln, inte anden, Herren kom till Petrus i en syn. Och så beskrivs hela den här situationen och hur hans häng går. Jag vet inte om apostelgärningarnas författare har blandat ihop korten här. Eller om ängeln och anden och Herren kanske är samma sak på något sätt. Eller att de samarbetar, att det är samma kraft i botten som uppträder på olika sätt. Kanske det heller inte är det viktigaste. Det viktigaste med den här berättelsen är nämligen att det måste finnas någon av kött och blod som går här nere som uppfattar själva budskapet eller ingivelsen. Och den kan komma på så många sätt, som en känsla, som en röst, som en syn eller bara som en tanke. En ängel eller anden eller Herren. Så Gud kan tala med 1000 röster. Jag är så naiv i min tro att jag tror att de där vardagshändelserna är av den här digniteten, om ni förstår. Jag tror inte man ska degradera det där när man backar ur bilen och plötsligt ser ett ansikte framför sig. Jag tror att när hjärtat börjar bulta och man ser det där ansiktet, känner att man vill be för någon eller ta en kontakt, så är det ett av de sätt som Gud talar till oss på. På ett sätt inte mindre i dignitet än ett änglabesök. Varför? Jo, därför att det är uppdraget som står i centrum. Det finns en av Gud älskad människa som behöver dig just nu. Och om du under tiden jag talar ser ansikten framför dig, tänker tankar på någon, tänker jag borde nog höra av mig, så säger jag, gör det! Filippos tar den där impulsen på allvar. Han gör det skyndsamt. Jag gillar det. Här sjungs inte långsamhetens lov. Här råder den goda brådskan. Det finns nämligen saker i den här världen som inte kan vänta till sen. Man måste göra det nu när hjärtat bultar. Och det är väldigt skönt att läsa att Filippos inte har något som helst behov av att liksom förstärka sin egen plattform eller auktorisera sin handling när han stiger upp i vagnen. Han säger inte, när han knackar på vagnsdörren, säger han inte, jo, det var så att en ängel från Gud uppenbarade sig för mig, eller anden sa till mig. Ingenting av det. Han går direkt till sitt ärende och så säger han, förstår du vad du läser? Det är något stort i det och något trovärdigt. Jag drar öronen åt mig när folk i tid och otid påstår att Gud har sagt till dem det och det och än det ena och än det andra. Och det låter ibland som Gud vore en radio som hela tiden stod på. Om det är Gud som har manat, då behöver inte det sägas. Behöver inte förstärkas. Det kommer att visa sig. Jag vet att det är många av er som redan lever i den här predikans anda som skulle kunna säga, Hallå, allt det här vet vi redan. Jag vet det. Vårt eget hus har fått otaliga bevis på det. Och ändå, när jag den här veckan har tänkt på det här, under tiden som jag har skrapat lite på huset, målat ett par fönster, kivat tomaterna, suttit och drönat i en solstol, så tycker jag mig ha sett en syn. Jag har sett vår stad uppifrån genom en sån där värmekamera, ni vet, sån som man letar efter försvunna eller borttappade människor med. En värmekamera som registrerar hjärtats spontana avvikelser från det planerade. Och så har jag sett att om vi, låt säga under den vecka som kommer, om vi skulle handla i bara hälften av alla de gånger som hjärtat manar oss till specialuppdrag. Om vi skulle handla i bara hälften av dem. Och så lägger vi till den multiplicerande effekt som den där sortens handlingar har. Den som gör att något plötsligt kan poppa upp i Allingsås. Så tyckte jag mig se genom den här stan ett glödande nätverk av kärlek. Vi behöver inte sätta oss ner när vi kommer hem och tänka, ja, vad ska jag hitta på? Eller vad borde jag göra? Nej, det räcker faktiskt med att vi tar de impulser som kommer. Att vi tar dem på allvar, inte viftar bort dem och inte bortförklarar dem. Det räcker faktiskt med det. Och så ber vi till slut att få växa in i Davids bön i den 108:e salmen. Mitt hjärta är redo, Gud. Mitt hjärta är redo. Amen.